När jag kom hit för 6 år sedan och skulle börja jobba, lite mer än 6 år sedan, skulle jag jobba som barn- och ungdomspastor, så var jag väldigt nervös inför min första predikan av olika anledningar. Men på den tiden så jobbade Liselott Andersson här fortfarande i församlingen, och då sa hon till mig: Johanna, behöver inte vara orolig någonsin för att predika i Fiskebäck. Det är de bästa lyssnarna i Sverige. Så gick jag upp med de orden, och jag tycker faktiskt hon har helt rätt. Ni är en fantastisk församling att dela ordet med och predika för. Så jag ser alltid fram emot att få predika här, och givetvis även idag. Och vi ska läsa inledningsvis den text som den här predikan utgår ifrån. Och den kommer från andra Petrus brev, det 3:e kapitlet. Och jag tror faktiskt inte vi får upp det på skärmen, så att häng med, blunda om det är lättare att lyssna, så går vi igenom den här texten från vers 1. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen. Och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och Frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er. Och frågar, hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. Punkt. Kommer Jesus tillbaka? Är rubriken för idag. Kommer han tillbaka? När då? Vad kommer hända när Jesus kommer tillbaka? Det är många frågor som givetvis kommer när man börjar en sån här serie som vi egentligen påbörjade förra veckan. En serie som vi inom teologin lite fint kallar för eskatologi. Kan ni säga det i kör? Eskatologi. Så kan ni imponera på någon i veckan att ni kan det ordet. Det ordet betyder på ren svenska egentligen läran om Jesu återkomst. Vad innebär detta att Jesus ska komma tillbaka? Vad ska hända då? Vad ska föregå det och så vidare? Det är eskatologi. Och Peter kommer nästa vecka att prata utifrån frågan, när kommer Jesus tillbaka? Och Daniel kommer veckan efter det att prata om vad kommer hända när Jesus kommer tillbaka? Men idag fokuserar vi på den grundläggande frågan. Kommer ens Jesus tillbaka? Kan man tro på det? När jag gick i gymnasiet, då tyckte jag det här med eskatologi och om Jesu återkomst var otroligt spännande. Det var i början av 2000-talet och jag gick på en skola där Hans Weisbrot var präst. Och jag vet inte, ni känner till honom, ni vet att han bland annat har skrivit mycket om de här frågorna, och vi tyckte det här var så otroligt spännande att prata om och fundera kring, och vad innebär det att han kommer tillbaka, vad ska hända innan, hur ska vi känna igen liksom att han kommer och så vidare. Men idag skulle jag säga, i de liksom sammanhang jag rör mig och även här hos oss, så är det inte en jättevanlig kanske predikoserie eller ämne att tala om. När det kommer till eskatologi så talas det mer om kanske i förbifarten och så någonting som vi lägger in när vi pratar om annat också. Vi dyker liksom inte allt för ofta ner kanske i de här frågorna. Och på ett sätt tycker jag inte det är så konstigt. För vi har ju så fullt upp med livet som det är. Att jobba, och vi ska till skolan, och vi ska träna, och vi ska många av oss hämta och lämna på förskola. Vi ska laga mat och planera semester och städa både hemma och i kyrkan och så vidare. Vi har liksom fullt upp med att få ihop livet här och nu. Så frågan om Jesus kommer tillbaka kanske därför inte direkt upptar hela vår tankevärld. Och det kan faktiskt kännas väldigt avlägset. Ja, det kan faktiskt till och med kännas lite sci-fi att tänka sig att någon som levde för 2000 år sedan ska återvända. Och spelar det ens någon roll för mig och mitt liv om det nu är så? Vi verkar inte vara ensamma om att glömma bort eller kanske inte tänka på de här sakerna när vi läser Petrus brev här. Även de första kristna verkar inte alltid helt förankrade i att Jesus faktiskt skulle komma tillbaka. De verkar också ha ett behov av att bli påminda och uppmuntrade att hålla fast vid detta de hade lärt sig och vid det här hoppet det innebar att Jesus skulle komma tillbaka. När vi läste här i andra Petrusbrevet så påpekar ju Petrus att han för andra gången skriver till dem. Helt enkelt för att påminna dem och uppmuntra dem att komma ihåg att Jesus faktiskt ska en dag komma tillbaka. Tro på det, oavsett vad folk säger och trycker i ert ansikte. En dag ska Jesus komma tillbaka. Han formulerar sig så här. Och få er att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Många fina ord där. Men låt oss stanna upp vid den versen. Petrus understryker här varför vi har anledning att tro att Jesus ska komma tillbaka. Jo, dels och kanske framförallt för att Jesus själv faktiskt talade om detta. Och läser vi evangelierna, ja, då ser vi ju att det gör han ju faktiskt också där. Där finns det återberättat det, eller flera av de sakerna som han sa just kring detta. Matteus 24 kanske är det kapitel som är det mest utförliga kapitlet i evangelierna kring vad Jesus säger om sin återkomst. Läs gärna Matteus 24 när du kommer hem eller när du ändå sitter med din bibel. Jesus talar i hela det här kapitlet om sin återkomst och vad som ska hända då. Och han refererar i den här texten då till sig själv som människosonen. Och det här återfinns även i Markus evangeliet och Lukas evangeliet, även om det är lite kortare där. För Jesus så var detta en självklarhet. Precis som han också innan sin död talar om att han ska dö. Och att han ska uppstå. Han vet liksom redan detta. Och då kan man ju fråga sig om detta går att lita på. Kan man tro vad Jesus säger och vad Petrus säger? Ja, Petrus verkar ju tycka det. Eftersom att han till och med använder detta som ett argument för att våga tro på att Jesus återkommer. Han som själv levde ju nära Jesus. Han var en av de tolv lärjungarna som levde liksom runt Jesus hela tiden. Och liksom hade hört det här i första hand. Han hade inte ens fått hört någon annan berätta det för honom. För att vi ska kunna avgöra om detta är att lita på. Då tänker jag att då behöver vi se på Guds karaktär. Som avslöjar om Gud är trovärdig eller inte. Precis som man kan se på en annan människa. Om man ska liksom fundera, är det här en person att lita på egentligen? Ja, men då bör man se på den personens karaktär. Är det här en person som står vid vad den säger? Liksom hänger ihop det den pratar om och det den gör? Och stämmer det över tid? Då får man tag lite i en persons karaktär. Och ser vi på Guds handlande över tid genom Bibelns historia. Ja, men då ser vi att ett av Guds tydliga karaktärsdrag, det är att han är trofast. Vi ser i Bibelns början, redan om vi börjar där, då ser vi när han kallar Abraham till att bli stamfader till ett folk. Genom den son som Gud skulle ge dem. I en helt omöjlig situation, Abraham kan egentligen inte få barn, de är för gamla, de har inte lyckats bygga vidare under hela sin tid tillsammans. Men ändå säger Gud, ni ska få ett barn och du ska bli stamfader. Och läser vi sen i första Moseboks 22 kapitlet, första versen, så står det så här att Herren, han glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och hon födde en son åt Abraham på hans ålderdom vid den tid som Gud hade förutsagt. Gud sa en sak och då sa han också till att det gick att genomföra och det blev så. Vi ser det då Gud lovar Moses att genom Moses så ska hebreerna befrias från Egyptens slaveri. Något som också såg länge helt omöjligt ut. Vi har en galen farao på tronen som ihärdigt vägrar att släppa folket. Som dessutom är jättefarlig. Och Moses går gång på gång med Guds kraft och begär att han ska släppa folket. Och till slut så blir det som Gud har lovat och folket går fria. Vi ser det i profetierna i Gamla testamentet där det talas om att en ny kung ska träda fram. Vi läser det bland annat i Zakaria som vi kommer läsa här snart nu när vi kommer in i advent. Som 500 år innan Jesu födelse profeterar om den här nya kungen som ska komma och hur detta sker. Och Zakaria, bara hans namn är en profetia i sig själv om vem Gud är. Därför Zakarias namn betyder Gud minns. Gud minns. Och sådan är Gud. Han minns vad han har lovat. Han slänger inte bara ur sig saker och har inte riktigt koll på vad han har sagt till vem. Gud minns vad han har lovat. Han står också fast vid det och har makt och kraft nog att genomföra det han har lovat. Och när Bibelns människor beskriver Gud och vem han är och vad han har gjort i deras liv, då är just ordet trofast något de återvänder till gång på gång. Att Gud är en trofast Gud. Och vi hörde Frida läsa detta i inledningssalmen, och jag läser bara första versen där igen från psalm 111, vers 7. I alla sina gärningar är han trofast och rättvis. Allt han bestämt är orubbligt. I alla sina gärningar är han trofast. Jesus som sa om sig själv att han skulle dö men på tredje dagen uppstå. Även det stod han ju fast vid. Något som lät helt galet. Vem kan uppstå från döden? Det kan du inte ens påstå. Och ändå så går han och gör detta. Varför skulle han då inte tala om sin återkomst? Eller varför skulle han då inte kunna tala om sin återkomst och att sen också kunna komma tillbaka? Om han har varit trofast i allt han har sagt innan. Om han inte skulle komma åt dig, då skulle det bryta mot hela Guds karaktär och vem Gud är. Och visst kan vi människor, vi kan brista i karaktär. Vi håller inte hela tiden jämnt. Jag säger massa saker och lovar allt möjligt som jag inte håller, fast när jag vill hålla det. Men där har vi ju skillnaden mellan Gud och människor. Gud är ju Gud. Det betyder att han är helig. Och att Gud är helig betyder att han är hel i sin person. Han brister inte. Han gör inte fel. Han är densamme igår, idag, i evighet, precis som Hebreerbrevet formulerade. Men att tvivla på detta är ju ändå på något sätt, om det här kan vara sant, liksom, är ju ändå någonstans naturligt såklart. Att försöka förstå detta galna att någon som har levt 2000 år sedan kan komma tillbaka och våga tro det, det kan givetvis såklart vara svårt. Och vi kan känna att vi ifrågasätter oss själva och texterna vi läser i Bibeln. Och vi kan bli ifrågasatta verkligen från andra som inte delar vår tro och tycker att men det här är helt galet. Hur kan du tro på det här? Och man kan till och med bli hånad och retad. Och då fråga sig, kan jag verkligen tro på något sånt här? Om du stöter på det i dig själv eller i andra, ja, men då är du i gott sällskap och du är inte ensam. För det här har kristna stött på i alla tider sedan kyrkans begynnelse. Och istället för att ta till och mata den typen av tankar från människor runt oss eller inom oss, så uppmuntrar Petrus oss att istället lyssna mer på Guds ord än folks åsikter eller till och med hån. Att lita och luta mer på Guds löften än våra egna tvivel. Inte för att de inte får finnas där, men att i slutändan landar vi där i Guds löften. Och då behöver vi göra som vi gör idag och som vi kommer göra veckorna framåt. Vi behöver samlas, vi behöver liksom få påminna oss om, ja, men vad är det Gud har sagt egentligen? Vad är det som står? Vad innebär det? Vem är Gud? Är han värd att lyssna och lita på? Och det är inte helt oviktigt att stanna upp vid de här frågorna. Därför det finns en mängd av läror om den sista tiden. En del är uppenbart helt skruvade och andra är ganska svåra att veta hur man ska förhålla sig till och tänka kring. Och vi behöver hjälp när vi läser och funderar kring de här frågorna. Vi behöver hjälp av vår logiska förmåga som Gud har gett oss, den hjärna som är så fantastisk och fungerar. Vi behöver läsa och också lära från de som kanske studerat mer än oss kring de här texterna. Och inte minst så behöver vi den heliga andes urskiljning. Att veta och se klart vad är det som Gud vill att vi ska veta inför hans ankomst. För vi kanske faktiskt inte måste veta allt. Och en god liksom, riktning i att lyssna in vad är det som är Gud i allt detta. Det är eftersmaken. Vad ger detta mig för eftersmak? Vad är efterklangen? Och är eftersmaken och efterklangen av det du hör frid? Att det lägger sig på plats. Det kan vara allvar, det kan vara stort, det kan vara väldigt. Men att eftersmaken ändå är, ja, så här är det. Då är det någonting gott och ändå värt att hålla kvar. De olika läror som florerar kan vara av väldigt varierande kvalitet. Och de har ofta berört exakt när ska Jesus komma tillbaka och vad är det som ska föregå Jesu återkomst och hur ska vi kunna läsa av detta. Och områdena som, och det är områden som evangelierna och inte minst uppenbarelseboken berör och pratar om de här sakerna. Och ibland har man använt detta för att skrämma upp och ja, göra folk rädda helt enkelt. Men något som har varit givet oavsett om vi släpper detaljerna när och exakt vad och hur ska vi läsa av allting. Det som har varit givet genom hela kyrkans historia, genom alla tider och genom kyrkans lära i de olika kyrkofamiljerna. Det som löper som en röd tråd, det är tron på att Jesus ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka. Man ser både fram emot den dagen, men man ser också, ser man i texterna, fram emot den dagen med bävan. Därför att det är också, det är dels en befrielsens dag, men det är också en domen, så en allvarlig dag som säkerligen Peter och Daniel kommer att utveckla framåt. Men vi ser att framförallt det här hoppet, att man liksom längtar också efter den här dagen, det uttrycks gång på gång genom kyrkan och i Bibelns texter. Att man liksom tog fasta på Jesu ord och hoppades och längtade efter den dagen när han skulle komma tillbaka. Vi ser det redan i apostlagärningarna som är liksom den första kyrkan och deras undervisning och vad som händer där. Och i Nya testamentets brev, där återkommer liksom meningar som säger typ, och när vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka. Man liksom lever med det perspektivet. Eller det står kanske, medan vi väntar på Jesus Kristus ska uppenbaras, så ska vi göra det här och det här och det här. Och i Hebreerbrevet står det till och med att vi ska låta oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Det är han som gav oss löftena, är trofast. Och det här sammanhanget handlar just om att Jesus ska komma tillbaka. Och så ber man, Jesus kom snart tillbaka, som vi också ibland ber i nattvardsordningar. Och den röda tråden, den löper vidare genom trosbekännelserna som vi läser till och från vid dop och andra tillfällen. Den tidigaste trosbekännelsen kommer ju från 200-talet, den apostoliska trosbekännelsen. Och där i sektionen om Jesus, ja men där har det en given plats att det står att Jesus, att han idag sitter på Guds faders högra sida, men att han är därifrån är igenkommande för att döma levande och döda. Och detta ser vi går igen sen i de andra trosbekännelserna som kommer under 300-talet och 600-talet. Och så har det följt med genom hela kyrkans historia att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men redan innan de skrev så uppmuntrar och uppmanar Petrus oss, håll fast vid detta. Det finns några tillfällen i mitt liv avslutningsvis som det har slagit mig med tro det här, att det här verkligen ska ske. Och båda tillfällena har varit i samband med dödsfall. Det ena tillfället var när min morfar gick bort och det andra var då en ny kollega till mig innan jag kom hit plötsligt gick bort. Och döden har ju förmågan på något sätt att sätta livet på sin spets av rättförklarliga skäl. Sofia Kamnerin, som är en av våra kyrkoledare i Ekumenkyrkan, hon har skrivit en bok som har titeln När livet stramas åt, då skärps blicken. Och i den här boken då skriver hon utifrån sitt eget liv om hur det är att vara förälder till ett barn som har behov av särskilt stöd. Jag tycker att den här titeln sätter ord verkligen på också någonting som jag tror många av oss har upplevt. Och för mig så har det varit många gånger just i mötet med döden att liksom blicken skärps. Vad är det egentligen som är viktigt i livet? Livet sätts på sin spets och evigheten till och med kan snuddas vid. Vid båda dessa tillfällena så var det så. Då min morfar dog och min nya kollega gick bort, då var det som blicken skärptes, som att filter liksom, som tidigare legat mellan mig i evigheten, bara för en stund rycktes bort och jag kunde liksom bara se allting lite klarare och med en fördjupad insikt. Kan låta lite flummigt, men det är bara så jag kan beskriva det. Och det jag kunde se in i var liksom att ja, men det finns ett liv efter detta. Det finns en evighet hos Gud. Och att Jesus en dag ska återkomma. Det var liksom inte en känsla av att det var läskigt, utan snarare en känsla av frid och trygghet. Att allt på riktigt ligger i Guds händer. Och att han faktiskt kommer hålla allt som han har lovat. Det ena som slog mig var att hoppet om att vi får ses igen. Att alla de som har gått före, som vi alla saknar och som vi längtar efter, att det här livet är inte allt, utan det kommer ett liv efter detta. Och det gick liksom från teori till tilltro att det här är sant. Det andra var att evigheten är ljus. När min kollega dog, och dog hon i en onödig, vårdslös trafikolycka som var bara jätteonödigt. Och då liksom var det som att hoppet slog till mig. Var liksom att jag kunde blicka in i evigheten och så var upplevelsen att det skulle bli liksom som Uppenbarelseboken beskriver det. Ja, men en dag så kommer vi få leva där i evigheten, och då finns det ingen sorg, inga olyckor, ingen smärta och inga tårar. Och det är gott liksom. Det tredje och det sista som slog mig, det var allvaret i livet här och nu. Att livet som jag lever, att livet som du lever spelar roll. I efterdyningarna av Joannas trafikolycka så återkom detta i våra samtal som ett insikt och som ett faktum för oss som var runt henne. Dels för att hon själv talade väldigt mycket på det sättet och levde så. Med fötterna på jorden och med himlen, liksom huvudet i himlen. Och känslan blev då liksom, ja, men livet spelar roll här. Hur vi lever, vad vi gör av vår tid, hur vi behandlar våra medmänniskor. Att det jag gör här faktiskt påverkar evigheten. För Gud ser allt. Och en dag så kommer han tillbaka och håller oss ansvariga för det. Och det går ju som en linje i Nya testamentets undervisning i samband med just talet om Jesu återkomst. Att vi inte bara väntar på det genom att rulla våra tummar, utan att vi på Jesu uppdrag aktivt väntar genom att arbeta för Guds rikes utbredande, Guds närvaro här och nu. Och det handlar om att liksom, vi kan lista massa grejer om hur det skulle se ut, men jag tror det ser så väldigt olika ut för oss var och en. Det botten handlar om, det är att man har en riktning med sitt liv och sin livsstil. Att man liksom varje dag, ja men Jesus, jag ger dig mitt liv idag. Jag ber dig leda mig genom den här dagen. Genom de människorna jag möter, i de beslut som jag ställs inför. Låt det få vara i enlighet med din vilja. Låt mig få vara ledd, omsluten och beskyddad av dig. Så att vi kan få växa till Jesu likhet. För det är precis vad den här världen behöver. Och det är också vad vi själva behöver fram till den dagen Jesus kommer tillbaka. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du inte är en flackig Gud, utan att du är trofast. Vi tackar dig för att du står för vad du säger och du håller vad du lovar. Och vi tackar dig för att du en dag ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Allt det som vi inte får ihop, allt det som gör oss vansinniga. Vi tackar dig för att vi får lägga allt det i dina händer och lita på att en dag kommer du tillbaka. Och låt oss se fram emot den dagen. Och låt oss få ha den dagen som drivkraft i våra vardagliga dagar här och nu. I Jesu namn.